då ringde Julia till jobbet och sa att nu det är inte bråttom och du behöver inte ha panik och du behöver inte köra fort, men du behöver åka hem och hämta din väska och komma hit och ta med. För nu säger de att de inte vågar hålla det längre.
Mm. Men hej, där är du ju. Välkommen in till mig. Nu har ju du satt på podden Förlösande samtal med mig, Lotta Höckert. Jag är förlossningsförberedande stöd. I den här podden så möter du mig och mina gäster när vi pratar om graviditeter, förlossningar och föräldraskap. Om du känner ett trängande behov av att komma i kontakt med mig så kommer du efter den här podden att kunna höra var du når mig någonstans. Efter det så kan du kontakta mig hur och när du vill och ställa vilka frågor som helst. Nu börjar i alla fall podden, så nu kör vi! Hej kära lyssnare, jag är tillbaka med andra avsnittet av säsongen. Det blev ju inte riktigt som det var planerat och det är precis vad min nuvarande programserie handlar om när det inte blir som man har tänkt sig. Det var menat att vara 3 avsnitt som skulle handla om 3 olika upplevelser av förlossning och graviditeter där det inte blir som man har tänkt sig. Och jag hade inte heller planerat att de 3 avsnitten skulle komma att bli 4 avsnitt. Men förra veckan sändes första avsnittet om Martin som är pappa till Elliot och deras resa som mynnade ut i att Elliot föddes för tidigt. Vi avslutade på ett ganska skakigt ställe i den berättelsen och nu har ni väntat och längtat hela veckan på att få höra hur gick det för Martin och Julia och Elliot den där junidagen för lite drygt 2,5 år sedan på Neo på Danderyd. Och jag kommer spela upp precis det sista ni hörde i förra avsnittet som en liten recap och sen så kommer vi börja det nya avsnittet. I slutet av det här programmet kommer jag också att ta upp några frågor med en läkare om prematura födslar, förlossningar och HELP, havandeskapsförgiftning. Välkomna till del 2 av 2.
Och det var väl den informationen vi fick där att nej, det kommer inte att hålla. Det kommer till en punkt när han inte orkar andas. Och då kommer han antagligen att sluta andas.
Mm.
Eller så.
Mm.
Så att när vi gick in på dygn 2 kanske, jag vet inte, någonstans där. Så 2-3 någonstans så sa man ju det till slut. Då förklarade de ju det för oss. Att det kommer inte att hålla. Men ni behöver inte vara oroliga för att då lägger vi honom i en kuvös och så hjälper vi honom med andningen eller respirator eller jag vet inte någon medicinsk utrustning som skulle hjälpa honom andas. Men återigen då, vi hade ju fått en son som inte mådde bra, som behövde hjälp, men han var ju okej. Och sen 2-3 dygn senare så var det inte okej längre.
Nej.
Och det var ju en sån där, det var ju lågvattnet liksom.
Mm.
Som tur var så kom vi aldrig till den punkten.
Nej. Så det blev bra, det vände.
De sa ju till oss hela tiden att jag vet inte när de började prata med oss om det, men de sa dag 3.
Mm.
Antingen så vänder det eller så i det här fallet så kommer det att behöva läggas respiratorer och sånt här liksom. Men i och med också då som vi började, som vi sa i början någonstans, men i och med att Elliot vägde så pass mycket som han gjorde så sa de ju det att han kommer att klara det. Men eventuellt så behöver vi lägga honom en respirator liksom.
Mm.
Så de var ju noggranna med att säga det hela tiden, men jag och Julia lyssnade väl inte ordentligt på det där hela tiden. Så vi levde ju under hotet om att det här kan gå precis så illa som man verkligen inte kan drömma om att det ska gå.
Mm.
Men då dag 3 så började det vända då. Och det var efter den tredje som den surfaktantbehandlingen så höll han i det.
Mm.
Det blev inte successivt sent. Utan det höll sig på en bra nivå, hans syresättningsförmåga. Och då började det gå ganska fort. Så att det här som jag beskrev, att saker och ting blev bara sämre och sämre varje gång man såg honom, så blev ju saker och ting bättre och bättre.
Mm.
Jag kommer ihåg, jag och Julia, vi hade liksom, vi bettade på, vi liksom, vi slog vad med varandra om vad som hade försvunnit nästa gång.
Mm.
Vi såg honom. Och du vet, efter, då fick vi ett sånt här akutrum, så att, alltså i akutrummet låg Elliot, så hade vi ett familjerum, heter det, tror jag, precis bredvid. Så vi sov ju vägg i vägg med akutrummet, så vi kunde ju gå fram och tillbaks. Och någonstans där du går in, du är ju så fullkomligt slut att du kan sova ändå. Men då kommer jag, just när man kom tillbaks efter att ha sovit 3-4-5 timmar, så var det något som var borta.
Mm.
Det var en sladd på den här förbaskade kopplingsplinten som var borta. Det var, de hade vridit ner syresättningsgraden i masken. Det var alltid någonting som pekade åt rätt håll när man kom tillbaks. Så det tog väl några dagar. Sen var ju liksom alla slangar och sladdar borta. Jag kommer ihåg just när de tog av honom masken och han inte behövde den här överandningsmasken längre. Det var ju en sån jävla vinst. Så att det var...
Så kände man inte igen sitt barn. Hur ser han ut egentligen under den där masken?
Vi har en bild på honom när de tar av honom masken och han ler.
Mm.
Och han ler ju inte. Det är ju något annat. Men liksom, han ser så nöjd ut när den där masken är borta. Och det har vi lyckats fånga på bilden. Mm. Det är en magisk bild.
Häftigt. Jag tror säkert att han ler.
Han ler säkert.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Mm.
Så, någonstans där tror jag efter, ja, det var där precis när det hade vänt, så liksom då började vi liksom känslor, jag började känna saker där någonstans igen. Framförallt så insåg jag att jag hade ju inte varit utanför sjukhuset på 3 dygn liksom.
Mm, just det.
Jag hade ju inte lämnat ner och jag hade ont i ryggen, för jag suttit i den där jättesköna förtöljen som inte blir så skön efter några dygn. Ganska länge. Jag kommer ihåg, jag gick ut första gången jag gick ut från Danderyds sjukhus där, för de som har varit där vet att det går ju motorväg precis vid sidan om.
Mm.
E18, ganska hårt trafikerat, ligger väldigt nära. Jag kommer ihåg att jag gick fram, liksom, jag gick bort, det är ganska nära mellan neonatalen och liksom, ja, stängslet i motorvägen. Jag stod och tittade på bilar och jag kommer ihåg att jag tyckte att det kändes jävla konstigt, för att hela min värld var ju, alltså den var ju fullkomligt förändrad.
Mm.
Men allt annat var ju helt normalt. Liksom.
Mm.
Allt utanför var ju helt normalt. Mm. Bilarna körde på den där vägen som de gjorde precis innan.
Liksom.
Men där någonstans så, liksom, så släppte det, och successivt så började man väl också, just där tror jag man började fundera på så här, ja just det, man är ju förälder.
Mm.
Det var ju det här som var,
det var det, den,
jag vet inte hur vi skulle komma, och även om vi inte är klara, men jag tror att det var första gången jag vågade lita på att vi kom hem 3 stycken från sjukhuset.
Mm.
Det hade jag inte gjort det dess. Jag hade liksom inte tagit ut den segern först då.
Mm.
Så även om det bara är 3 dygn, vilket inte är så lång tid, men det kändes, om det känns här efterhand, så
det känns som en hel evighet.
Så vi skulle ju lära oss att vara föräldrar. Det är ju inte... Ett av mina tips till alla som hamnar på NEO, det är att försöka se fördelarna med att ha varit där.
Mm.
Och det är svårt att göra där och då givetvis, men i efterhand då, så här, den som lärde mig att byta blöjor, det var en överläkare från BB Stockholm. Inte alla som har fått det. Det var ju kul.
Mm.
Men så då kom ju det, man skulle lära sig att byta blöjor på honom, och man skulle ju, ja, men det som alla andra föräldrar får ta tag i direkt från första början.
Mm.
Så vi var väl på NEO i 2 veckor.
Mm.
Innan de...
Men efter det, när det hade vänt och så, då var det liksom stabilt bra. Och då valde de att ha kvar i de här veckorna för att liksom bara se att han gick upp i vikt och mådde bra helt enkelt, eller?
Ja.
Mm.
Nu när du säger, det där har jag aldrig reflekterat över. För, men det var ju, säg att det var så här att
jag tänker
så att det var kritiskt,
hålla koll på,
ja,
det liksom.
Säg att det var kritiskt i 3 dygn då, det här, så att när vändningspunkten var ungefär 3 dygn.
Mm.
Och säg att det tog kanske 3 till då innan alla slangar och sladdar och allt var bort. Så då hade vi varit där i en vecka.
Mm.
Och sen var vi kvar i en vecka.
Mm.
Jag vet inte, efterhand så tror jag också att givetvis så handlade en del om vården av Elliot och den fysiska vården av honom, och han liksom, att han skulle börja gå upp i vikt och precis allt du säger, bara att ha koll på infektionen och så.
Mm.
Men jag tror också att det var ganska mycket för att se hur vi mådde.
Mm.
Är det redo att de här 2 kommer hem nu, eller kommer de liksom att klappa ihop när de sätter foten innanför dörren hemma?
Precis. Blev ni erbjudna någon slags samtal eller samtalshjälp?
För det första var mer eller mindre all personal på neonatalvården var fantastiskt duktiga.
Mm.
Och där man såg den balansen när man var i akutrummet och när det var akut, så var det sånt jäkla fokus på Elliot, och då fick vi liksom pausas. Men det var ju några tillfällen där man är nära att nästan liksom klappa ihop, man vill bara krypa ihop ett hörn. Då var ju de där och plockade upp en.
Mm.
Och så pratade man om vad det var som hände och gav en lite mer information som man kände sig trygg.
Mm.
Ja, så de var jätteduktiga. Men sen var det även det finns en terapeut kopplad till, jag tror hon kallar dem för kuratorer, kopplade till neonatalvården. Så där fick vi ju då erbjudan om att träffa henne och prata med henne. Och det tror jag så här, det skulle verkligen uppmuntra alla som hamnar i en liknande situation att försöka göra. Men även kanske vara öppen för att just där och då så finns inte riktigt det behovet. Jag var ju fortfarande fullkomligt avstängd. Alltså, det här var ju då givetvis, jag vet inte när det kan ha varit.
Det men det var när det hade lugnat ner sig. Det kommer liksom kanske lite mer efteråt. Alltså kanske till och med ett halvår efteråt. Att det kan liksom dyka upp ett år efteråt. Att så här, när man har kunnat komma hem och landa. Och det liksom tankarna sorteras och känslorna sorteras. Och då kan man liksom prata som vi gör nu. Om liksom, hur var det och hur kände jag, hur mådde jag, och liksom upptäcka och också då passa på att fråga kanske vad var det som hände där, för att jag vet inte riktigt och så.
Det vi gjort i successivt vårt sätt att hantera det finns väl lika många sätt att hantera det där som människor i världen ungefär, men vi tog ju visst hjälp av hon kuratorn där och pratade med henne. Mitt sätt att hantera det i efterhand har varit att jag försöker prata med det mycket. Jag försöker vara överdrivet öppen liksom, kring vad som hänt. Jag måste ha pratat med mina vänner säkert. Liksom, vänner och bekanta och alla som frågar om det är någon som... Om man kommer in på det vid en middag eller någonting så har jag har liksom inga... Jag pratar om det. Det går bra. Det var ju svårt i början. Det var jobbigt i början. Men sen successivt så släppte det där. När vi skulle åka hem så sa de, men ni ska åka hem, men vi har glömt då, ni måste ju göra hjärt- och lungräddning innan ni åker hem. Men vänta lite nu liksom. Ni ska skicka hem oss med ett barn som bara för en vecka sedan inte alls mådde bra. Och nu ska vi åka hem. Men det är viktigt att vi vet hur vi gör hjärt- och lungräddning. Varför det?
Liksom. Det känns inte så tryggt.
Det känns inte så tryggt. Ja, och ett andningslarm ska ni ha också. Så vi fick ju åka hem från neonatalen med en liten kille som inte fick plats i sina kläder. Han skrotade ju runt i de kläderna vi hade köpt. Det var ju...
För vanliga nyfödda.
Vanliga nyfödda. Och han var ju liksom... Han var ju så liten så att... Han skramlade ju runt i de där kläderna med ett andningslarm, med en han åt ju inte, så han hade ju matsond. En slang ner i magen som man skulle mata honom i. Med en förklaring om att han har andningslarm av en anledning. Det är inte helt ovanligt att de slutar andas. Och då skulle vi åka hem liksom. Vi var trygga med att det är så här det ska vara. Den resan vi har givet de
förutsättningar. Det finns inget annat bättre alternativ. Nej, att liksom stanna kvar där en evighet.
Ja, vi kände inte att så här, jäkla idioter, de fattar ju ingenting. Det kände vi aldrig. Utan vi kände ju att så här, ja, då är det vi ska göra. Men fy sjutton alltså.
Jag kan ju förstå att det blir en svår och konstig situation. Ja. Att komma hem ifrån det här liksom akuta, där det alltid finns folk och sladdar och slangar och snabba åtgärder till att liksom bli släppta, inte bara med första barnet.
Nej.
Att man bara har själva den saken. Att så här, nu ska vi vara, som du säger, lära oss att vara föräldrar till ett barn. Men också ett barn som inte tills ganska nyligen har varit helt friskt och som inte är fullgånget.
Och som fortfarande låg som liksom Vi hade ju då hemsjukvård och de kom hem två gånger i veckan. Mm. Det finns en anledning att de kommer två gånger i veckan. För att det är så att det är inte... Det är stabilt och det är tryggt och det är okej att åka hem. Framförallt givet då det här med sjukhuskorv och bakterier som finns på sjukhus. Och det är bättre att vara hemma med de små. Men vi behöver komma till er två gånger i veckan och kolla att allt verkligen är okej. Och då förstår man att det är så här, okej, det är... Vi är ute ur den farliga skogen.
Mm.
Men vi är fortfarande på en plats som inte är helt okej. Liksom.
Mm.
Det var ju... Det var... Nej, men det var svårt. Jag tror att det var väldigt svårt för Julia. Alltså, jag var ju fortfarande... Alltså, jag var ju fortfarande ganska avstängd, tror jag. Alltså, jag var ju den... När allt liksom gick på pipan och när vi var där dygn tre och liksom jag hade en Julia som hade skurit upp magen på och mådde absolut inget bra. Och alla efterdyningar och hennes blodtryck var ju fortfarande liksom skyhögt. Fast de medicinerade henne så tungt de bara vågade. Och liksom vi hade en Elliot som in och ut i de här operationsrummen och jag skulle liksom vara där och liksom... Man insåg ju på något sätt att så jag har aldrig varit så här svag i hela mitt liv. Jag har aldrig varit så här utsatt i hela mitt liv. Och nu ska jag vara stark.
Mm.
Och liksom att gå ifrån det till att slå på känslor igen, det tog ju ett tag. Liksom. Så vi var rädda. Ganska länge. Vi insåg det där. Det var sommar och vi tillbringade ju den sommaren i en lägenhet då, och tittade ut på sommaren. Alltså det tog ju ett tag innan vi vågade låta... min bror kom och besökte oss på neonatalen, men han var den enda som hade träffat Elliot.
Mm.
Det tog ju några veckor.
Mm.
För vi var ju verkligen så här, fast det verkar ju som att vi undvek det där. Nu måste vi göra allt vi kan för att skapa bästa förutsättningen att det här går bra.
Mm.
Så det tog ju hela sommaren. Hemsjukvården gick från två veckor till, eller för, två gånger per vecka till att bli en gång per vecka. Gick ifrån att vara näringstillskott till att absolut inte vara näringstillskott, för han svällde upp som en boll och blev jättetjock, vilket var jättehärligt att se från att vara superliten. Gick ju till att få någon form av drägning till var vi kunde sluta med andningslarmet. Det var ju en stor milstolpe.
Mm.
Den här lilla förbannade lådan som ligger, den blinkar.
Larmade den någon gång?
Jag larmade aldrig för oss.
Vad skönt.
Den gör det för de flesta någon gång. Och det är falsklarm nästan alltid.
Mm.
Den har en lampa som blinkar.
Mm.
Jag kan fortfarande ha mardrömmar om den här lampan. Att jag vaknar och ser att lampan är slocknad. Fast inte var mardrömmar. Det hade ju där då. Under den sommaren. Det var mycket mardrömmar att brottas med.
Mm.
Det var ju antagligen mitt sätt att hantera känslor. Att det kom när jag sa. Och successivt blev saker och ting bättre och vi vågade gå ut och vi vågade träffa folk och alla fick träffa Elliot efter någon månad hemma kanske. Men det tog vi hela vägen till. Vi kom hem då, ja, vad kan det ha varit, två veckor ner och Elliot är född 5 juni. Då är vi mitten av juni, augusti tror jag. Då var vi på neonatalen på ett besök på Danderyd och då blev vi utskrivna.
Mm.
Och inga krav på återbesök eller någonting, så slutade gott allting gott där någonstans då.
Och kändes det som att ni kunde andas ut då också på riktigt?
Jag kunde. Jag kunde absolut. Någonstans där tror jag. Hos mig så släppte nog det där i och med att vi blev utskrivna. Då vågade jag, för då var jag så här, nu får det fan räcka.
Mm.
Nu måste vi liksom börja våga saker. Men jag har ju förstått det i efterhand och det beror säkert mest på mig då att jag var nog ganska avstängd hela den sommaren. Liksom. Det kom tillbaka under hösten. Och Julia kom ju inte ur det läget. Hon oroade sig säkert ett halvår. Att han skulle sluta andas. Att han skulle plocka upp en infektion som inte var lätt att bota. Och vi skulle behöva åka tillbaka på sjukhus. Då, liksom.
Mm.
Vi träffade några på neonatalen som deras barn plockade just upp en infektion. Och fick lunginflammation och blev jättedålig.
Mm.
Så det bidrog säkert också till den här osäkerheten.
Mm.
Och då var det återigen till den här då känslan liksom på neonatalen där någonstans. Så här, det var inte så här det skulle bli. Vi skulle ju gå runt på stan och vara latte mamma och pappa och träffa kompisar och skratta tillsammans med alldeles för många människor i lägenheten när han ligger i babygymmet och inte gör något. Och alla samlas.
Och det är så här slutet av sommaren också egentligen. Eller slutet av sommaren. Hade ni ju kanske planerat att han skulle komma från början. Om mycket så här fester. och ha semester och
mm.
Mm. Som du har fått information och uppfattningen av, så hade han de här problemen med andning och så för att han var prematur, eller var det liksom, har de kunnat sagt något om det?
Nej, men de vet inte riktigt vad som hände, eller liksom den här infektionen, det var ju en infektion som både Julia och Elliot hade, och det är samma infektion, det var två olika. Nej, men de tror väl att det antagligen är samma. Att det blev så himla akut berodde ju på fysiska grejer runt moderkakor och blodkärl och alla möjliga grejer där, va? Och att man hade råkat klämma, tror jag, när det då blev så himla akut, så hade Elliot på något sätt antagligen råkat klämma då något av huvudblodkärlen från moderkakan, så att han inte fick ordentligt med blod, eller någonting hade hänt. Det var en havandeskapsförgiftning som gjorde att Elliot kom ut tidigare än vad han skulle.
Mm.
Och den var av en specifik form som heter HELP, som har ett väldigt snabbt accelererande förlopp på slutet, tydligen.
Mm.
Och det var en av anledningarna till att det blev så himla akut. Mm. Och sen fanns det då andra grejer med då blodkärl och hit och dit som också då ställde till det, som gjorde att det blev så himla akut.
Framförallt så tror jag att de valde att barnet måste ut, måste avsluta graviditeten på grund av Julia som blev sämre och sämre.
Och det var ju mycket det som det handlade om också.
Mm.
Så där har vi har fått all information som vi har frågat efter. De har varit jätteduktiga på att ge oss information, och de har varit jätteduktiga också på att prata om, möta mig i mitt informationssökande kring sannolikheter för nya graviditeter, och att vi hamnar i samma läge med nästa graviditet och liksom så vidare. Vi bokade upp möten med de teamen som hade behandlat oss. Så vi har ju pratat med de här och även andra då. De har varit fantastiska på Danderyd att ta sig tid och prata med oss. Så vi har ju verkligen pratat om, för det som det är ändå slutet gott, allting gott och alla mår bra och det blev bra. Julia mår bra och har inga efterdyningar, och Elliot mår bra och har inga efterdyningar av det här då, av allt att döma. Men det som ligger kvar är att vi vill ju ha fler barn någon gång, och kan vi ha det? Liksom. Mm. Eller vilken risk utsätter vi Julia för och potentiellt barnet i framtiden då? Liksom, kommer det här hända igen? Så där har vi varit väldigt informationssökande, och då blir det ju att man tuggar igenom exakt vad som har hänt.
Mm.
Så de har ju verkligen inte på något sätt avrått oss från att skaffa fler barn, snarare tvärtom, uppmuntrat det då.
Mm.
Så här, vad fan, ni förtjänar väl att få gå igenom en liten lugnare resa nästa gång.
Mm. Så. Mm. Tror jag med, att just att de har den kollen från början.
Mm.
Mm. Det kommer bli lugnare, bara på grund av det. Och på grund av att ni vet att det här kan hända.
Mm.
Att man kan förvänta sig en sån här grej ändå, trots allt, och hur det går till när man liksom är insatt i det. För det är som du säger, att slutet gott, allting gott och alla mår bra liksom. Men ni har fortfarande gått igenom en fruktansvärt traumatisk sak.
Mm.
Och då är det liksom som att det är klart att det spelar, det viktigaste är att barnet mår bra och ni mår bra och liksom allt slutade bra. Men rent känslomässigt, psykiskt, så är det ju, spelar inte det så stor roll. Därför att du har upplevt tanken på att jag kanske förlorar mitt barn. Det är en realitet som inte är så långt borta. Att det kanske är så att vi inte kommer hem tre stycken, som du sa. Och när man har gått igenom de känslorna, då sitter ju de är ju planterade där, och det är ett känslominne som ju sitter där. Så det är ju liksom, ja, men det går liksom inte att förklara hur det blir när man är oförberedd på det. Och sen så mot när man liksom så här, ja, för jag har ju varit med om liksom folk som har fött fler prematura barn, eller som har haft havandeskapsförgiftning flera gånger, eller som har gjort akuta snitt flera gånger på grund av olika skäl. Men efter första gången så säger de så här, men nu vet jag att det kan hända. Och jag vet hur det går till. Och jag är mer beredd på det. Och att det är det där med att vara liksom förberedd på saker och ting som är liksom hela skillnaden egentligen.
Mm.
Mot att det ska bli fruktansvärt traumatiskt eller bara jävligt jobbigt liksom.
Mm. Ja, men det tror jag. Sen så tror jag också att man, för det första, precis som du säger, jag håller verkligen med att det finns en sinnesbild. För det fanns inte.
Mm.
Alltså, man hade ju hört, givetvis, man hör om att det är många barn som hamna på neonatalvård och så vidare. Men det fanns inte planterat i en ordentligt. Och jag tror att där finns det liksom så här konkreta saker att ta med sig till, förhoppningsvis då, inte nästa gång det händer, men liksom om det väl händer,
mm,
så finns det ganska mycket konkreta saker som man liksom kan ta med sig som hjälper till väldigt mycket.
Mm.
En sån här sak som vi lärde oss väldigt, väldigt mycket, det är att i den där situationen och när du är där, så är ju så att, ja, men det är som att ha ett förstoringsglas på allt. Allt blir så oerhört mycket större än vad det är.
Mm.
Så, och både positivt och negativt, så kommer vi åkt ifrån efter den här mest kritiska perioden, så åkte vi hem till min bror och åt middag. Jag kommer fortfarande vara, det var den godaste middagen jag ätit i hela mitt liv.
Mm.
Men det var den trevligaste middagen, och det var någon helt vanlig, de är småbarnsföräldrar också. Mm. Så det var någon helt vanlig mat, det var inget speciellt där. Så liksom allt blir så mycket större. Det kan vara att en läkare råkar säga någonting som du tolkar, och så blir det liksom vansinnigt större. Så att liksom andas och sätta sig själv i perspektiv till var man är någonstans. Det tror jag att man har lärt sig väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Och sen kommer man fram till också. Det, liksom, det spelar inte så stor roll, alla de här små sakerna runt omkring.
Mm.
Vi var oerhört stressade över att vi hade inte köpt kläder. Och kläderna passar inte, vad ska han ha på sig?
Ja,
men det är en bebis, du kan ha filt på honom.
Mm.
Det behövs inte så mycket. Eller då, blöjorna vi har köpt är för stora.
Precis.
Ja, det går också att lösa.
Det är mycket liksom fokus på
du
det.
Du får med dig några extra blöjor från neonatalen och sen kan du gå och köpa. Ändå mycket att ni är prematurblöjor får du gå till apoteket och köpa. Liksom.
Ja, men det tror jag, det sa jag, du och jag pratade vid förut, så sa jag det. Det som jag möter mest när en förlossning har satt igång av sig själv prematurt. Mm. När de kommer in och vattnet har gått i vecka 29 och bara nej, men det är inte läge än. Då är det ju väldigt så här att man blir väldigt ologisk. Liksom, att det är så här, istället för fokus på vad händer nu och hur ska det bli och hamnade vi här, så är det ju liksom, men vi har inte köpt någon vagn än och jag skulle till IKEA idag och det här är jag inte alls beredd på och jag är ju inte så här, jag har inte ens slutat jobba än och sådär.
Och det kommer man snabbt till när man väl kommer ur det där och kommer därifrån, så inser man ju rätt fort att det spelar ingen roll liksom.
Nej, precis, det är inte så mycket egentligen som
ett barn
nej, om det är friskt, nej, så är det inte det. Men det är ett helt annat perspektiv man får när man går igenom sådana där saker, tror jag. Men är han en helt vanlig, normal och frisk drygt 2,5-åring idag?
Ja.
Mm.
Han sover väldigt dåligt, men det är antagligen inte ett dugg relaterat till att han är prematur.
Nej.
Det är ändå
bara personligheten.
Bara personligheten.
Ja. Är det någonting annat ni tänker på speciellt för att han är prematur?
Nej, men vi är noggranna med att informera till exempelvis förskola om att han är prematur och att de ska vara lite extra alerta.
Mm.
Liksom så. För att det så här, i prematurföreningen då, där vi började det här samtalet någonstans då, där vi kom i kontakt med varandra, så har de ju föreläsningar och sådana saker. Det finns ju ganska mycket forskning kring prematurer idag. Och där forskar man ju också hela spektrat, från de extremt för tidigt födda fram upp ungefär till vecka 32 någonstans där är lite födda.
Mm.
Och där kan man ju se en hel del saker som följer med barnen, både liksom i kognitivt och fysiskt.
Mm.
Så finns det en del saker med barnen, men det är det behövs mer forskning för att man ska kunna, man vet att det finns speciella behov hos prematurer i en förhöjd grad.
Mm. Och redan med infektionsrisk och så är det liksom mer.
Det finns ingenting sånt.
Ni har inte valt någon förskolegrupp som är liksom mindre än vanlig eller så? Nej.
Helt normal förskola.
Mm.
Allt är normalt i vår familj kring Elliot. Hur normalt det nu kan vara när man har 2,5-åring som håller på att lära sig sin egen vilja.
Mm. Men du, avslutningsvis, har du några tips till alltså jag tänker inte bara de som har gjort er resa med liksom havandeskap, och så jag tänker att förhoppningsvis sitter inte de
som är gravida och lyssnar på det här hemma och blir livrädda för att de ska få havandeskapsförgiftning och liksom så.
Men, det ska man verkligen inte bli.
Men som blivande förälder första gången, att liksom, har du några tips på vad händer om barnet kommer, om det inte blir som man har tänkt sig?
Om det inte blir som man har tänkt sig. Nej, men det har jag. Jag tror för första gången man kommer ihåg att det är ju liksom, det är ju för någon som är gravid, eller inte bara för den som är gravid, för ett par som är gravida tillsammans, så att lyssna på sådana här historier förstås kan jag ju uppleva som stressande. Men jag tror att det man ska ta med sig och komma ihåg är också att så här, även om det där var traumatiskt och väldigt jobbig tid, så finns det finns positiva saker att ta med sig av det, som och det är ett av mina tips, att fokusera på det positiva som man får. Som är en av de här sakerna, att Elliot gick ju igenom, han är ju världens mest kontrollerade barn. Alltså de gjorde jättemycket undersökningar på honom. Det finns ju många föräldrar som är oroliga över massa olika saker när de kommer hem. Vi var oroliga över just det här med att vi hade ett andningslarm och att vi var tvungna att sondmata honom. Det var ju de två grejerna vi hade. Vi visste ju att i övrigt så liksom, de har gjort massa grejer på honom. I övrigt är han frisk. Och det var ju väldigt skönt att veta. Vi visste ju att hans blodomlopp var som det skulle, lungvolymer, alla grejer, alla möjliga grejer, de var bra. Till och med hjärnaktivitet har de mätt på honom då. Så alla de där grejerna såg ju bra ut. Och det var ju väldigt positivt. Jag tror att jag och Julia har blivit oerhört mycket starkare när vi väl har tagit oss igenom det här som par, givet vad vi har gått igenom, och vi som familj. Det är också en sån här positiv grej att ta med sig. Sen tycker jag också en annan sån här sak, som för all del är en liten sak, som är väldigt positivt att ta med sig, det är också att vi blir matade med mycket negativt om vår sjukvård, som ändå är en av världens bästa. När du går igenom en sån här sak, det finns inte. Jag känner mig så trygg med vår sjukvård, så det är helt vansinnigt. När det blir på allvar så funkar det jättebra. I alla fall i vårt fall. Det är ett av många, givetvis. Så det tror jag, så jag fokuserar på det positiva. Oavsett, liksom, hamnar man på NIO eller inte, om det inte blir som man tänkt sig. Det är liksom så. Och sen så tror jag också just det här att framförallt första gångs förälder, och det inte blir som man har tänkt sig, liksom andas, försök att förstå och känna att du är i en fullkomlig paniksituation. Allt blir 1000 gånger större än vad det är. Och det är jättesvårt där och då. Men att försöka sätta sig ner och andas ibland, och försöka sätta dig i någon relation. Hamnar man på NIO, gå ut, då får du en, liksom, bara genom att titta på bilarna på motorvägen, så får du en liksom, okej, världen snurrar på, jag är här. Men liksom, det tror jag, hamnar man på NIO, våga åka därifrån. Åk hem till mamma eller pappa eller bror eller syster eller en kompis, ät en middag, prata om något annat. Man har jättebra vård, de tar hand om ditt barn även om du inte är där. Den är viktig som 17, ska jag säga. Lämna miljön ett tag. Det är så här tips. Sen tror jag just där. Det vi pratade om, att liksom, det är en, planera för all del för att alltså, så här, ett barn kan komma tidigare än vad det som planerat, så planera för det. Men fixa de viktigaste grejerna och så skit i resten. Alltså så här, det är ju klart att så här, jag och Julia hade ju verkligen sett fram emot att gå och köpa babykläder tillsammans när vi var ganska säkra på att nu kommer det hända. Och vi fick ju aldrig göra det. Men det är okej, liksom. Det är så här, sista tipset att nej, det blev inte som man har tänkt sig.
Men och det finns massa grejer
och det finns massa grejer att sörja, att man inte fick sitta på det där fiket med sin bästa kompis och dricka en kaffe i solen med sin nyfödda bebis på armen. Det finns massa sådana där saker som man hade målat upp i sin sinnesvärld, som man då blev, där och då tyckte man blev väldigt berövad på, bryskt ifråntagen. Men det spelar ingen roll, liksom. Man ska dela ett liv tillsammans med sitt barn. Det finns väldigt många tillfällen att ta igen det där på andra sätt. Just det där händer inte, men det stora hela, det spelar ingen roll, liksom.
Det
tror jag, försöka ha den sinnesnärvaron. Det tror jag att det är det största tipset. Vi var ju ändå inne i panikläge och sorgläge på något samma fullkomlig panik och bara försökt lösa problem och komma bort ifrån Neo och få med oss ett barn hem och varandra. Samtidigt som vi höll på att bearbeta någon form av sorg att saker och ting inte blev som det var. Jag hade nog önskat, hade jag fått säga något till mig själv när jag satt där, så var det så här, strunta i det nu. Liksom, det spelar ingen roll.
Det låter jätteklokt.
Ja.
Tack så hemskt mycket för att du ville berätta.
Ja, tack själv.
Tack.
Ja, jag ber att få tacka Martin och indirekt Julia och Elliot för att ni ville dela med er av er upplevelse. Jag vill också passa på att poängtera att det är så att det här är ju liksom Martins upplevelse av hur det gick till och det som hände i hans kropp och hans känslor och hans huvud och hans tankar. Och jag och Martin har konstaterat flera gånger att när man är i så här chocktillstånd och när det händer saker och det är medicinska termer som kastas fram och tillbaka och det är liksom känslor som ska hanteras från alla håll och kanter, så är det ju inte alltid att man kommer ihåg det liksom kanske helt korrekt eller helt i den ordningen som det var. Martin och Julia kommer definitivt ha två olika versioner av vad som har hänt och hur hon är. Och även de kommer ha väldigt olika beskrivning utifrån vad läkarna som var på plats skulle ha haft. Och vad som står i deras journaler. Så att man måste tänka på att det finns olika perspektiv för alla personer som är inblandade i det här. Och vad som är normalt och inte normalt och liksom vilka värden eller hur man mår. Eller hur man tänker och känner kring saker och ting. Det är ju alldeles beroende på... Ja, men vad man har för perspektiv och vilken roll man spelar i hela det här dramat, så att säga. Så jag vill bara passa på att säga det, så att ni vet det, att Martin talar inte för Julia och han talar inte heller för läkarvården och säger att så här var det, utan det här är hans upplevelse av det. Och jag tycker att det är väldigt intressant att få Martins version. Jag blev jätteglad när han hörde av sig till mig, för att det är sällan man får partners version av vad som händer. Och i just sådana här fall, till exempel när Julia var tvungen att ligga på intensiven ett litet tag och bli opererad, så är det ju faktiskt Martin som har den större överblicken över vad som hände första tiden med Elliot i det här fallet. Och även i en förlossningssal under en förlossning, så kan det vara så att partnern har ett helt annat perspektiv. Han lever inte i den kroppen där det händer saker och han upplever inte samma sak. Men rent visuellt så har partnern en annan överblick över saker och ting. Och det är alltid partners som också får följa med barnen in till barnborden om man behöver hjälpa till med lite sån här CPAP, övertrycksandning eller såna där saker. Så att det finns liksom ett annat perspektiv helt enkelt. Och det är inget som är mer rätt eller mer fel, men det är intressant. Och när man ska börja sin resa som familj så är det liksom intressant och spännande och viktigt att ha med allas känslor och åsikter kring det här, och framförallt i fall där det blir lite problematiskt och lite jobbigt och svårt, att man liksom får en chans att alla får bearbeta sin del både var för sig och tillsammans, tror jag. Nog sagt om det. Nu har jag lovat att jag skulle ge er lite expertråd, eller inte råd, men expert. Jag skulle fråga en expert lite kring det här med havandeskapsviktning, eklampsi, preeklampsi och HELP. Men också lite sådär just kring Martins och Julias fall då, eftersom det är det vi har lyssnat på också. Och jag har en god vän som heter Jona Elings Knutsson, som är läkare på förlossningen och som också är författare och skribent och tyngdlyftare och massa andra epitet.
också. Jag brukar kalla henne för Jona Guld, för hon är världens bästa. Och jag hoppas att jag kommer kunna vända mig lite grann till henne om jag har flera frågor. Hon är just nu aktuell med sin romandebut. Hon har skrivit en bok som heter Krokodilens väntkrets. Och det är en helt skönlitterär roman som inte har någonting egentligen med hennes yrke som läkare att göra. Och förlossningar och graviditeter och sånt. Utan det är en helt annan fantastisk, jättespännande och skitbra bok som jag redan har fått läsa. Jag rekommenderar den jättevarmt till alla er som lyssnar på detta. Boken släpps den 24 januari, så alltså typ om lite mindre än en vecka. Jag har i alla fall fått fråga henne lite grann om det här ämnet. Och det fanns inte alltid ett tydligt svar tydligen. Det är väl så med läkarvetenskap och forskning och så. Men hon svarar så gott hon kan i alla fall. Så här kommer i alla fall Jonas svar på mina frågor. Du är ju vad vi på förlossningen kallar för våra läkare.
Mm.
Vad är det för läkare? Du är inte barnläkare och du är inte narkosläkare.
Nej, utan vi som jobbar på förlossningen är antingen specialister i förlossningsvård och gynekologi, eller så är vi ST-läkare, att vi gör vår specialisttjänstgöring för att bli specialister.
Men det är i alla fall ni som bestämmer, eller liksom som är ytterst ansvarig egentligen för patienterna.
Mm, så kan man ju säga.
Så att när vi på förlossningen, eller barnmorskorna framförallt, känner att så här, vi vet inte hur vi ska gå vidare med den här.
Mm.
Det verkar inte som verkarna kommer igång. Mm. Eller så här, då kommer ni och tar en koll och så lägger upp en plan för hur man ska fortsätta.
Barnmorskorna är ju superproffs på det normala.
Mm.
Och så länge allt är normalt så är vi sällan inblandade överhuvudtaget, utan vi blir inblandade när någonting avviker på något sätt. Mm. Som du säger, att förlossningen drar ut på tiden, eller barnet eller mamman verkar må dåligt eller vara sjukt.
Och det är ganska vanligt, tycker jag, vid igångsättningar, för då behöver ni vara med och kolla liksom hur mycket stimulerande mediciner och så man kan höja en viss gräns.
Och det är också vi som bestämmer om det ska bli en igångsättning och med och vilken metod.
Just det, precis. Men i det här fallet, som är Martin och Julia, så blev de igångsatta för, som jag förstod det som på Martin, för att Julia var så dålig. Så man kände att nu, det var på mamma indikation. Alltså man kände att nu klarar inte vi av hennes blodtryck fluktuerade hela tiden, trots att hon hade dropp och sådär.
Mm. Om jag har förstått det på dig, Lotta, så hade hon en svår form av havandeskapsförgiftning.
Mm.
Och det är ett väldigt farligt tillstånd. Om man tittar globalt så är det en mycket vanlig dödsorsak.
Mm.
Om man tittar på mödradödlighetsstatistik. Men sen har vi så himla bra mödravård i Sverige.
Mm.
Så att vi hittar ofta havandeskapsförgiftning i god tid. Mm. Så att vi hinner agera. Till exempel sätta igång förlossningen.
Mm. Man vill, när det blir illa, då vill man avsluta graviditeten helt enkelt.
Ja, för det kan man på ett sätt säga i boten.
Mm.
Även om piken, den värsta havandeskapsförgiftningen, kan också komma en vecka inom en eller kanske ibland två veckor efter att man har förlösts. Men man kan liksom inte, man kan inte förbättra havandeskapsförgiftningen under pågående graviditet. Man kan försöka dämpa den, men det går inte att vända den på något annat sätt än förlossning.
Men vad är en havandeskapsförgiftning då?
Mm, det är en gåta för vetenskapen.
Mm. Mm.
Trots ganska massiv forskning så vet man inte riktigt hur det här uppkommer. Man har kartlagt riskfaktorer. Man kan också se liksom vad som händer i kroppen. Att man får högt blodtryck. Njurarna blir överbelastade. och så vidare.
Mm.
Men riktigt hur händelsekedjan i kroppen som leder fram till det här, vad det är som sker, är man inte säker på. Vilket förstås ställer till det.
Men det är alltså, men man vet om att det är som att kroppen bildar typ som antikroppar mot själva graviditeten, eller att man inte liksom,
Det
kan man säga så lite enkelt, att det är som att man nästan är allergisk mot graviditeten på något sätt?
Ja, det är i alla fall en hypotes som har ganska starkt fäste, men det finns även andra teorier om det.
Är det så att en kvinna som har haft havandeskapsförgiftning en gång i en graviditet förmodligen kanske räknar man med att det är högre risk att man får det andra gången då? Eller?
Mm, det är högre risk. Mm. Och särskilt om man har haft en havandeskapsförgiftning tidigt i den första graviditeten, alltså i låga veckor så att säga, eller om man har haft en svår havandeskapsförgiftning.
Och svår havandeskapsförgiftning är det som kallas för HELP.
Ja.
Eller är det något helt annat?
Det vet man inte heller riktigt. Man tänker sig att HELP är en variant av havandeskapsförgiftning.
Mm.
Fast som yttrar sig lite annorlunda.
Jaha, hur... Är det liksom... Det är samma symptom med att man har högt blodtryck?
Man måste inte alltid ha högt blodtryck med HELP.
Okej.
Okay. Mm. Så att... Kanske är det olika uttryck för samma sak. Men man är inte helt säker på det.
Just det. Men det påverkar... Det som man brukar upptäcka det på mödravården, det är blodtrycket bland annat. Men också...
Urinprov där man ser om det finns protein i urinen. För vanligtvis så kissar man inte ut protein.
Just det.
Utan det är ett tecken på att njurarna inte fungerar riktigt som de ska.
Just det. Och man kan också bli väldigt svullen och i kroppen och samla på mycket vätska och så.
Och få ont i magen.
Mm. Högt upp i magen, va?
Ja.
Mm.
Och så kan man få neurologiska symptom, att man kan få väldigt svår huvudvärk och att man ser ljusfenomen och så kan man också känna sig lite så här rastlös, pirrig, ryckig i kroppen.
Mm.
Om man inte får styr på en havandeskapsförgiftning, då kan man inträda i ett tillstånd som heter eklampsi.
Mm.
Där man helt enkelt krampar. Så något händer med nervsystemet i den här sjukdomsprocessen.
Just det.
Mm.
Och därför de som ligger inne hos oss, som Julia gjorde på antenatalen. Och där man tror att det finns en risk att de kan utveckla krampsi. De brukar få magnesiumdropp, eller hur?
Mm.
I liksom lite förebyggande. Mm.
Precis.
För att det ska vara lite muskelavslappnande,
tror jag. Lite krampprofylax. Och det sänker också blodtrycket.
Ah.
Så om det är ett blodtryck man inte får styr på annat vis, så är det en sak man kan prova.
Mm. Just det. Men då när man, det första man gör, det är att man lägger in någon som man inte får styr på blodtrycket, till exempel som i Julia. Och sen så provar man med lite olika mediciner och så. Men sen så till slut så kommer man fram till att så här, det går för mycket upp och ner, det är för osäkert. Och då tycker man som läkare kanske att så här, nu känns det för osäkert. Och då är det liksom mammans hälsa man tänker på i första hand, eller?
Ja, det blir ju hela tiden en balans. Barnet mår ju sannolikt bra av att vara kvar längre.
Mm.
Men mamman skulle må bättre av att barnet kom ut.
Mm.
Vi har också, varje vecka träffas vi med neonatologerna, alltså nyföddhetsbarnläkarna, och diskuterar de här kvinnorna som är inlagda och resonerar just kring så här, men hur ska vi se på det här ur barnens perspektiv och hur ska vi se på det här ur mammans perspektiv?
Mm.
Men sen är det också så att om man har havandeskapsförgiftning så kan det också vara dåligt för barnet.
Mm.
Att det blir tillväxthämmat framförallt.
Mm.
Det måste inte vara så.
Mm. Men det kan vara.
Men det kan vara så. Så vi följer också med tillväxtkontroller av barnet och kollar att det finns bra blodflöde i navelsträngen.
Mm.
Sådana kontroller. Så det är en sammanvägd bedömning.
Mår barnet dåligt av blodtryck, mammans höga blodtryck och så? Kan den också få högt blodtryck?
Nej, jag tror inte barnet kan få högt blodtryck. Men blodgenomströmningen i moderkakan kan påverkas.
Mm.
Och man kan se förändringar.
Om man skickar moderkakor från mammor med havandeskapsförgiftning till patologen som de får analysera, då ser man ofta att de är påverkade.
Mm. När man har haft en sån här jobbig och svår förlossning en gång och om man blir gravid igen, hur håller ni koll på hur är handlingsplanen för liksom, till exempel Martin och Julia då, om hon skulle bli gravid igen?
Då finns det ett särskilt vårdprogram för precis hur man ska göra.
Man går på kanske fler kontroller.
Man går på fler kontroller. Ibland så behandlas man med Trombyl som är ett
blodförtunnande
läkemedel. Men det finns liksom, man har forskat fram och man vet så här, det här bör vi göra för att minska risken för upprepning.
Och sen när man kommer in till förlossningen, förutsatt att man lyckas hålla det den här gången då, då vet ni om att det är en så kallad riskförlossning eller riskgraviditet också.
Och då kommer man ju framförallt att kolla blodtrycket.
Just
det gör vi ju sällan under en vanlig förlossning.
Julia fick ju tydligen en infektion och även deras bebis sen.
Okay.
Det är ingenting som har med havandeskapsförgiftningen i sig att göra, utan det kan ju vara kanske någon annan
typ. Otur.
Ja, precis.
Men kanske, jag känner inte till hennes fall.
Nej.
Men till exempel man kan ju sätta igång förlossningen genom att ta hål på hinnorna. För att om man har vattenavgång en längre tid, då ökar infektionsrisken lite, för då är ju barnet inte i sin liksom skyddande påse.
Precis.
Men då behandlar vi efter ett antal timmar med antibiotika oavsett om det finns tecken på infektion, bara för att försöka förhindra det.
Precis.
Men blev hon snittad sen?
Mm.
Och det är ju också lite, då har man ju sår som kan, där bakterier kan ta sig in.
Precis.
Men det skulle ju inte riktigt förklara för barnet fick en infektion kanske.
Nej. Jag tänker att man inte ska liksom bli helt livrädd om man är gravid och tänka att det, alla får havandeskapsförgiftningar titt som tätt. Men vad ska man liksom tänka på? Vad är lite så här?
Man ska gå på sina mödravårdskontroller. Vilket ju de flesta gör.
Och när man gör det så kommer det att förmodligen upptäckas.
Yes.
Ja.
Och det är tack vare den jättebra mödravård som vi har i Sverige som vi har så friska mammor och barn som vi har och så få dödsfall som vi har.
Precis.
Så man behöver inte noja.
Nej.
I Sverige har vi liksom styrt upp det här.
Precis. Och det jag tänker är också att det jag har sett när jag har varit på specialmödravården till exempel, det är ju att väldigt många av havandeskapsförgiftningarna går ju att hålla i schack med medicineringar och sådana saker länge. Så att de som blir så här akuta där man liksom inte kan styr på det här med blodtryck och så under en lång tid. Det är ju inte jättemånga av dem, tänker jag.
Det är ju faktiskt, tack och lov, rätt ovanligt.
Mm.
Men det kan kännas som att det är vanligt för mig som bara blir inblandad när något är fel.
Precis.
Så för mig är det en ganska vanlig patient.
Just det.
Men om man tittar på liksom befolkningen, den gravida befolkningen, då är det ju ovanligt.
Just det.
Ja.
Du sa att ni pratar med barnläkarna.
Mm.
När ni har en sån patient som ligger och det är en prematur bebis, då har ni liksom en som du sa, en dialog. Den är liksom nästan från dag till dag sådär. Hur mår mamman och hur mår bebisen och hur länge till vågar vi pressa det?
Ja.
För ni vill ju ändå på något sätt att bebisen ska få ligga kvar ett tag liksom. Eller så länge som det går.
Mm. Och då är frågan, när går det inte längre?
Nej.
Alltså varje dag räknas ju på något sätt.
Ja.
Det finns ingen magisk gräns.
Men
som jag sa också, barn i mammor som har havandeskapsförgiftning har det inte alltid så bra i magen. Och då kommer ju saken också i ett annat läge, även ur ett barnperspektiv.
Mm.
För om barnet, om moderkakan inte funkar så bra, barnet inte växer, då kanske det faktiskt inte är bättre att stanna kvar.
Just det.
Ens för barnet.
Nej.
Så att det finns många parametrar, och därför är det himla bra att vi samlas. Och då brukar det ofta också vara läkare från fostermedicin med. Mm. Som nu gör de här svårare ultraljuden.
Mm.
Så de har sett barnet, eller vad ska jag säga. De undersökt barnet och vi har undersökt mamman. Och barnläkarna är proffs på barnet så snart det är ute.
Det.
Så vi kommer med olika kunskaper och hjälps åt.
Tack så hemskt mycket Jona Guld, alltså Jona Elings Knutsson. Boken heter Krokodilens vändkrets. Köp den, läs den, den är helt fantastisk. Tack så mycket Jona. Tack så mycket Martin med familj. Och nästa specialavsnitt i serien När det inte går som man har tänkt sig kommer att handla om hjärtsjuka barn. Välkomna att lyssna då. Du har just hört podden Förlösande samtal med mig Lotta Höckert. Jag är ditt förlossningsförberedande stöd, och om du behöver komma i kontakt med mig så når du mig antingen via Facebook-sidan Förlossningsförberedande stöd och förlossningsfotograf Lotta Höckert. På Instagram heter jag förlossningsförberedande_stöd Lotta Höckert utan några prickar. Och på min hemsida som är www.förlossningsförberedandestöd.se utan prickar där också. Där kan du hitta alla kontaktuppgifter som du behöver till mig. Där kan du även läsa på mer om vad jag kan göra för er och beställa mina tjänster online. Hjärtligt välkomna att titta in. Tack för att ni lyssnade och ta hand om er.